Robert Eriksson heter jag och har på morgonen här åkt alldeles för fort riksväg 40 och E4 från Göteborg, och jag jobbar i Betlehemskyrkan i Göteborg som en del av Ekumeniakyrkan. Jag har jobbat innan i Sävedalens missionskyrka och ute på Öckerö, en plats som heter Nimbus. Och jag är smålänning från början. Jag anar att det finns några fler. Jag säger det för att det här temat idag, det handlar väldigt mycket om oss som är från Småland. Jag är uppvuxen i en släkt som är van vid att arbeta. Människorna i min släkt vet hur man arbetar. Det är det som är roligt, att vara aktiv, att skapa någonting, att göra någonting. Jag kommer från Nässjö i Småland, och ända sedan jag var liten så har jag varit igång och skapat olika saker. Det är nog därför jag fortsätter att spela och sjunga mycket och skriva böcker och sådär. Men under en tid har jag funderat lite på det här med hur livet pågår och hur livet nu då jag börjar närma mig en sorts 40-års kris. Jag är 38 år och jag börjar tänka på att livet för varje år, jag upplever att det går fortare och fortare. Jag vet inte hur ni känner det, men under ett tag har jag funderat över det här med att leva livet här och nu och att ta vara på livet, att kunna känna det jag känner, uppleva det jag upplever, vara här, inte behöva gå tillbaka igen, inte längta tillbaka till den där upplevelsen jag hade igår för att jag inte riktigt var med, utan att ha upplevt den upplevelsen så fullt att jag kan vara tacksam för det, lägga den dagen till handlingarna, tacka Gud för att jag får en ny dag och gå vidare. Och jag har så oerhört svårt med det här. Och det är därför jag har skrivit en bok om det. Det är så det ofta fungerar. Ni som undrar hur det fungerar och så handlar det om att det jag skriver om är det jag själv brottas med. Och i vår tid så upplever vi smygreklam överallt. Det bara nästlas in. Och här kommer det första idag som ni får uppleva. Här sitter jag och funderar på hur ska jag få den här brottningskampen att funka. Hur ska jag kunna leva här och nu? Och jag har en god kopp kaffe framför mig. Och boken heter Nu är allt vi har. Och det är det jag vill prata om idag. Nu är allt vi har. Jag ska börja med en lite mörkare 40 minuter här först nu. Och sen får ni bjuda in alla ni känner och så, för det kommer bli lite ljusare efter våra bensträckare. 12:15. Vi håller på till 13:00. Sen vid 16:00 får jag också glädjen att predika och se om jag kan binda samman trådarna. Det ska bli intressant att se hur ni ser på detta. Att de här tankarna får brytas mot era tankar och så. Jag tror att det är en universell erfarenhet att alla vi människor vill uppleva hur det är att vara verkligen levande. Vi vill inte bara överleva, utan vi vill leva livet fullt ut. Jag längtar efter att bli liksom mindre ensam, mindre utmattad, mindre rädd och istället mer tacksam, mer vaken, mer modig. Jag tror att allt det som vi älskar att göra, det kan handla om att se en film, det kan handla om dans, det kan handla om sång eller fotografering eller matlagning eller fiske eller att springa ett maratonlopp. Allting ett sökande efter att få vara levande här och nu. Och starten i tron på Gud brukar också ha samma utgångspunkt. Den här längtan efter att bli mer levande. Och jag funderar mycket på, finns det ett sätt att leva livet utan att ha skygglappar för vårt eget lidande och andra människors lidande i världen, men samtidigt känna oss helt och fullt levande? Och jag anar att det är möjligt, och jag tror att förutsättningen är den här lilla enkla insikten om att nuet är det enda som vi har. Det är ju rent faktiskt så. Det är inte naiv carpe diem tavla som jag försöker måla framför er, utan det är så rent faktiskt. Varken det förflutna eller framtiden existerar ju. Oftast har vi bara vaga minnen eller tolkningar av vad det faktiskt var som hände i det förflutna. Och framtiden kommer ju alltid till oss i nuet. Och därför tror jag att tron på Gud behöver vandra den här långa vägen från enbart tanken till hjärtat, där allt som vi behöver finns. Nuet finns i våra hjärtan. Vi tror att evigheten finns i våra hjärtan genom anden. De som vi djupast sett är, de Gud har skapat oss till. Och jag vill försöka tala om det här idag. Jag vill bara dela med er att det finns en speciell sång som jag har haft väldigt svårt för. Det är Jan Malmsjös Vår bästa tid är nu. Någon som har plågats av den? Ja, jag plågades av den under uppväxten. Texten säger ju faktiskt någonting viktigt. Jag tvekar att säga det, men den är faktiskt nära på en sammanfattning av den här boken, vilket är lite plågsamt. För jag hör den där ångestframkallande melodin när jag läser texten. Vår bästa tid är nu, vem minst en snö som kanske föll i fjol. Vår bästa tid är nu, vem vet om morgondag har sol. Och jag är nära på att brista ut i sång, men jag kommer inte göra det. Men håll fast en kort sekund, sjunger Jan Malmsjö. Och lev och älska nu, så märker du, det blir en härlig stund. Därför vår bästa tid är nu. Är nu. Är nu. Och jag minns den här sången som den enda återkommande sången på radion i en alldeles för varm Saab 900 på väg till Öland. Sommaren 85 någonting. Det är en pompös sång för er som inte har hört den. Den finns inte på Spotify med Jan Malmsjö, så den går inte att upptäcka i efterhand. Det är stråkar bakom en välsjungande tenor som utan det minsta tvivel, utan det minsta vädjan ens i rösten, bara konstaterar att vår bästa tid är nu. Och när jag var liten så kände jag att livet blev grått och meningslöst då jag hörde vår bästa tid är nu. Och jag har ingen aning om hur Jan Malmsjö levde sitt liv 1985, men det var som att jag hörde då att hans röst är inte i kontakt med texten. Det är som att han levererar den här frejdiga slagersången utan en enda tanke på vad det är han sjunger. Och det kanske är därför jag mådde så dåligt när jag hörde sången. Och jag tror det är så här att oavsett ålder så kan vi intuitivt genomskåda det som inte är på riktigt. Det är som om vi alltid är på jakt efter det som är på riktigt. Och det är väl egentligen det som den här undervisningen handlar om. Det var rätt länge sedan jag gifte mig, men det var inte så länge sedan vi fick vår dotter Liv, som nu är 3,5 år. Och det har också ökat på min tanke kring tidens gång. Eftersom det upplever livet i någon sorts snabbspolning, att se ett litet barn växa upp från bebis till ett halvår till ettåring. Och allt händer så jättesnabbt. Och parallellt med detta så har under de senaste åren just min tro på Gud blivit djupare genom en hel del händelser. Men den har också blivit lite lösare i sina konturer. Och det är svårt att prata om det där, men kort sagt kan jag väl säga att samtidigt som jag gradvis har vågat erkänna att det inte finns svar på frågor som jag tidigare tyckte mig veta väldigt mycket om, så har jag upptäckt en tro som gör mig mer levande, som får mig att vara närvarande. Och det är en bok som har varit min följeslagare i det upptäckandet. Och det är bibelboken Predikaren. Eftersom vi är lite alerta nu på förmiddagen just, så ska jag ge en kort bakgrund. För Predikaren kan hjälpa oss att leva våra liv här och nu. För det ger en sorts ny visdom. Predikaren ger en sorts visdom bortom visdomen, kan man säga. Och snart ska ni, om ni har era telefoner med er, slå upp kapitel 1. Det är där vi har våra biblar idag ofta. Men jag vill först säga så här att det finns en traditionell visdom i Gamla testamentet som är riktig och bra. Man finner den ofta i Ordspråksboken. Och den visdomen talar ofta om människor i kategorier och ger oss budskapet att det finns ett rätt sätt att leva. Och den som lever rätt går det bra för. Och den som lever fel går det dåligt för. Och det intressanta med predikaren är att predikaren är en person som har levt rätt. Han har varit moralisk, ärlig, han har gjort sitt bästa och ändå så har allting gått åt skogen. Predikaren har försökt att praktisera ordspråksbokens budskap egentligen. Budskapet, lev på rätt sätt och gör det rätta så kommer det gå bra för dig. Och så har det inte gått så bra. Därför konstaterar predikaren att världen inte fungerar så. Det är som att ordspråksboken är högstadiet. Det ges ju sann undervisning på högstadiet, men predikaren har tagit ett snäpp upp på universitetet som ibland motsäger högstadiets kunskap utan att för den skulle säga att den är fel i en viss ålder och för en viss mognad. Men predikaren kan nog vara universitetet. Och predikaren ifrågasätter ordspråksbokens visdom rejält. Och ofta i våra liv tror jag att vi också gör det. Vi gjorde det som var helt rätt. Ändå blev vi drabbade av svårigheter och livet föll samman. Och vi gjorde det som var helt fel. Och vi blev djupt sårade av det. Men i själva fallet så upptäckte vi att Gud fångade upp oss och förvandlade allt det här som vi trodde var över och förbi till någonting vackert, till någonting nytt. Någonting nytt började spira i fallet. Och det har predikaren upptäckt. Så predikaren är på riktigt. Och enligt traditionen är predikaren kung Salomo. Det var han som övertog kungatronen efter David. Och vi läser i det första kapitlet av predikaren att predikaren var kung i Jerusalem. Och forskare menar att det snarare nog var någon som skrev utifrån Salomos person och karaktär. Författaren börjar med en mängd motsägelser. Jag ska bara läsa några korta verser ur det. Men vi får inleda det med en mängd motsägelser för att bryta ner det som vi tror är sann visdom. Men det stannar inte där. Sakta byggs en visdom bortom visdomen upp i predikaren. Och det här var ett mönster som Israels folk hade fått uppleva under exilen. När de fick lämna allt det som de hade byggt upp bakom sig. Och många forskare hävdar att predikaren skrevs just efter Israels exil. Senare än tiden för kung Salomo alltså. Israels folk hade fått se allt som Gud hade lovat dem försvinna. Templet var raserat. Kungar, präster och profeter hade tystnat. Israels folk var långt borta från sitt hemland. Och då kommer ju frågorna, vem är Gud egentligen? Och vilka är vi? Tänk om Gud inte är god. Finns det något mer i livet än att bara vara med om att allt tas ifrån oss? Hur ska vi kunna se en framtid? Ja, kanske genom att finna en visdom bortom visdomen. Och så skapades predikaren. En persona. Det var så mycket skrevs ner på den tiden. En persona skapade en vis kung för att bidra till alla dessa frågor genom att skriva en bok. Och vi tänker kanske att ett sånt sätt är att lura läsaren. Men det här var ett vanligt sätt att skriva. Och den hebreiska titeln på predikaren är Koholet. Och det betyder en som samlar åhörare. En som samlar åhörare. Tänk dig då en lärare som har fört samman sina åhörare för att ge dem en slutgiltig undervisning om vad det innebär att vara människa i den här världen. Vissa översättare då alltså kallat den här personen läraren, predikaren. Och läraren börjar nu undervisa. Och det är som om läraren säger, låt mig nu berätta för dig hur livet egentligen är. Jag vet att du har hört det innan. Även från mig. Men jag ska nu utmana allt du tidigare har lärt dig. Genom en undervisning som följer här. Och nu läser jag från predikaren 1. Och då får vi läsa verserna 2 och 3. Tomhet. Idel tomhet, säger predikaren. Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Vi stannar redan där. Det finns två stora begrepp som återkommer hela tiden i predikaren. Och nu har vi redan läst dem. Ett begrepp heter under solen. Och det betyder ungefär det här livet som vi lever. Från det att vi föds till det att vi dör. Alltså allt som sker i livet sker ju under solen. Allt det som vi planerar och bygger, det vi smålänningar planterar, organiserar och så, det sker mellan födsel och död. Så under solen är ett begrepp för allting som händer oss mellan födsel och död. Och så finns det ett ord till som vi möter ofta i predikaren, och det är ordet tomhet. Och det läste vi här på 1, 2, 3, 4, 5 ställen tror jag, de här två verserna. På hela 46 ställen möter vi detta ord. Som inte helt fångar in författarens ursprungliga intention. Det står på 46 ställen. Och därför är det viktigt att se vad kan författaren ha menat. Och många menar att en mer träffande översättning är snarare ordet kortvarigt. För då vi läser ordet tomhet så kan vi tänka att det är fullständigt meningslöst och ingen poäng med det. Men det är inte riktigt det som det handlar om. När du läser ordet tomhet så kan du tänka kortvarigt. För det är som att predikaren ser att allt som vi upplever, och vi läser om vingårdar och träd och frukt och vatten och stjärnor och himlar och generationer. Och vi läser i predikaren om visa och ovisa, om våra kroppar, våra vänner, de som vi älskar. Predikaren bara summerar att allt detta vi upplever som vi värdesätter så oerhört mycket är kortvarigt. Vetenskapen idag uppskattar universums ålder till 13,77 miljarder år. Och vår planet jorden lär vara 5,4 miljarder år. Och vi människor har funnits på jorden i 200 000 år. Och det är nu som vi kommer en liten stund vandra in i mörkret. Så liksom, ta ett djupt andetag. För det här är svindlande. Tänk dig att den här armen är tidslinjen för jordens geologiska historia. Så tar vi bort en nagelfil, eller tar fram en imaginär nagelfil. Och så har jag slipat bort lite av nageln nu. Och plötsligt har jag raderat hela mänsklighetens historia från jordens geologiska historieaxel. Alltså allt som vi har åstadkommit på den här jorden är nu borta genom den här åtgärden. Vi bygger skyskrapor, vi lär oss att utrota cancer, vi skickar människor till månen. Allt försvinner när vi slipar bort lite av nageln. Jag såg en dokumentärserie som heter Life After People. Se inte den. Den handlar om vad som händer med våra städer om mänskligheten försvinner. Och det, för mig är det lite, än en gång, för svindlande. Då får man följa de här programmen, att vad som händer efter x antal år. Och så visar de då att efter 5 år, vad händer då med våra städer om mänskligheten försvinner? Jo, efter 5 år börjar byggnaderna brytas ner. Efter 10-20 år börjar byggnaderna falla samman och träd växer genom stora katedraler. Efter 100 år har landskapet börjat förändras. Och efter 300 år går det att vandra i orörd natur igen och gå liksom över stora städer utan att märka att vi människor har varit där. Så alla imperier, all konst, all litteratur, all vår kunskap, teknologi och kreativitet, ordet kortvarig är passande för att beskriva våra villkor. Och astronomen Carl Sagan betraktar en bild på jorden tagen från rymdfarkosten Voyager och utbrister. Då han är där uppe, titta på den där blå pricken. Det är vårt hem och där är vi. Och på den lilla blå pricken har alla som du älskar, alla du känner, alla du någonsin hört om, varje människa som någonsin funnits, där har de levt sitt liv. Där finns summan av lycka och lidande. Tusentals övertygade religioner, ideologier, ekonomiska doktriner, varenda jägare och samlare, varenda hjälte och vekling, varenda skapare och förgörare av civilisationer, varenda kung och bonde, vartenda ungt förälskat par, varje mamma och pappa, hoppfullt barn, uppfinnande, upptäcksresande, varenda vishetslärare, varenda korrupt politiker, varje superstjärna, enastående ledare, helgon och syndare i historien. Alla av vår art levde här på ett dammkorn fångat i en ljusstråle. Slutcitat. Det här är predikarens perspektiv. Vi lever på en liten blå prick. Vi är som dammkorn som får livet som gåva för en liten stund. Och denna begränsade tid är allt vi har. Vi är här under några ögonblick. Livet passerar så fort. Och det andetag som jag just tog var en gåva från Gud. När jag började läsa predikaren och gå lite djupare i den, så var det som att lite få en vishet och få hjälp att vakna upp innan katastrofen inträffar. Liksom. Ni vet hur det är. När någonting svårt händer så vaknar vi alltid upp. Och så ställer vi oss frågan, har jag tagit vara på mitt liv? Och då jag började gå djupare i predikaren så såg jag att här får jag ett annat perspektiv. Ett annat sätt att leva innan katastrofen. Så att jag inte glömmer bort att livet är kortvarigt. Finns det ett sätt att leva som får oss att vakna upp innan katastrofen inträffar? Det handlar min bok om och det handlar predikaren om, tror jag. Och jag ska inte gå igenom alla kapitel med er här och så. Men vi måste gå vidare bara in i predikarens andra kapitel också. Där kan ni själva följa med i, om ni vill. Kapitel 2, vers 1-11. I de verserna, precis i inledningen av andra kapitlet, så räknar författaren samman allt som han har skaffat sig i sökandet efter mening. För predikaren ger sig ut på jakt. Jakt efter mening. Och då har predikaren skaffat sig en hel del. Vi läser om harem, vi läser om enorma ägodelar, vi läser om ett sökande efter det sköna och vackra i byggandet av hus och trädgårdar. Vi läser om festande och skratt. Och så summeringen av all möda och allt arbete som är utfört blir ett jagande efter vind. Vi fortsätter här i mörkret. Predikaren talar om allt detta som ett jagande efter vind. Och så säger predikaren, det finns ingen vinst under solen. Och så ger predikaren den där hisnande insikten att tänk om roten till all ångest och självdestruktivitet och oro som vi känner är detta jagande efter vind. Eller om jag får översätta det till mer enkla termer, ett sorts om jag bara. Det är som att vi har en sorts djupt rotad drivkraft att finna den här saken som väntar runt hörnet. För den väntar alltid runt hörnet. Den är aldrig i det närvarande ögonblicket. Den är alltid där borta dit jag egentligen inte kan nå men önskar att jag kunde komma. Där finns det. Det där som ska göra livet komplett. Vi bär på en stark övertygelse om att vi ska må bra om vi bara får den där saken. Det kan vara shopping, fler vänner, bekräftelse. Det kan vara ett finare hus eller bättre lägenhet för att gå vidare på Salomos sökande här. Mer prylar, mer pengar, mer framgång. Och det märkliga är att sökandet kan bli ännu intensivare när vi drabbas av svårigheter. Trasiga relationer, besvikelse skapar smärta inombords. Och så längtar vi efter någon sorts lindring, smärtlindring. Och så börjar vi ge oss ut och söka igen. Vi medicinerar nog alla på olika sätt mot det där om jag bara. Vi bara önskar att det som gör ont ska sluta göra ont. Och frågan blir ju till slut, tror jag. Hur mycket krävs egentligen för att den där känslan ska försvinna? För att lindra smärtan vi känner som människor? Och när svårigheterna då kommer, så längtar vi efter lindring och vi kastar oss in i någonting av det där kortvariga som i sig kan vara gott, men som i sin överdrift och i vårt sökande efter att få mening ur det enbart bara skapar ett beroende. Och så gör vi samma sak om och om igen. Vi tappar kontrollen, vi kan landa i ett missbruk till och med. För vi tänker, om jag bara får uppleva det här en gång till. Och vi lovar oss själva, dyrt och heligt, att sluta, och det är lugnt under en period. Men så slår längtan efter någon sorts befrielse till med full kraft igen. Alltså vi medicinerar alla på olika sätt mot tomrummet inom oss. Vi önskar att det som gör ont inom oss ska sluta göra ont. Och de här tre orden, om jag bara, har också varit återkommande, kan jag se, i mitt liv. Första gången som jag kan minnas att jag stavade på de orden var när jag hade 9-årskalas. Och när mina vänner i klassen kommer in i mitt rum och får se mina gröna trummor av märket Apollo, så märker jag att det här är ju i en klass för sig för dem. De blir imponerade nu och jag är oerhört nöjd. Och så säger någon de där orden jag har väntat på: kan du spela på den där? Och så sätter jag bakom trummorna och så drar jag igång ett rakt 4-4-komp med något häftigt fill in däremellan. Och då märker jag, nu händer det någonting. Helt plötsligt får jag det där berömmet och jag blir alldeles upprymd. Och jag tänker, kanske inte medvetet, men jag känner det i hela min kropp att nu är jag någon. Nu är jag någon. Jag som alltid har blivit vald sist på gymnastiken. Som alltid har gått runt med fritidsledarna på rasten. För jag vill inte spela landbandy. Jag vill inte bli knuffad. Jag vill hellre spela in blandband som fanns på den tiden till fritidsledaren. Och gå runt och lyssna på musik. Men nu är jag hemma. Nu sätter jag mig vid trummorna än en gång. Och nu vet min klass att jag kan någonting. Och om jag bara får starta ett band och uppträda på roliga timmen. Då kommer det att lossna. Så jag övar ju i timmar för att uppträda på roliga timmen. Om jag bara. Vilket var ditt första om jag bara? Du behöver inte säga det högt. Och vilket är ditt om jag bara nu? I ditt liv där du befinner dig? Ja, när är vi framme egentligen? Efter ännu ett projekt eller efter bekräftelsen att vi är älskade och eftersökta av ännu en person. När är vi framme? De här tre orden, om jag bara, leder oss långt bort från den djupa glädjen och meningen i livet. Och det är en livsvisdom som predikaren har förvärvat genom att ha uttalat dessa tre ord alldeles för många gånger. Och budskapet till oss från predikaren ifrån det andra kapitlet är att vår illusion om att en enda upplevelse till eller en enda sak till ska lindra smärtan, just det är roten till självdestruktivitet, till ångest och till oro. Så predikaren utmanar oss att våga granska, att våga titta närmare på detta. Plocka isär liksom allt det under solen som ger oss mening, allt som vi lever för som vi inte kan vara utan. Och sedan ber författaren oss att konstatera att detta är något kortvarigt. Ungefär som vinden som blåser förbi eller värmeljuset som snart släcks. Men det stannar inte där. Och nu är vi på väg ut ur den mörka tunneln, för predikaren sätter också samman allting som han har plockat isär nu under en rätt så bra stund. Men på ett lite oväntat sätt. Så här lyder de allra sista verserna i kapitel 2. De allra sista verserna i kapitel 2 lyder: det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva. Ty vem äter och vem gläder sig Gud för utan? Han ger vishet, kunskap och glädje åt den som behagar honom. Men syndaren ger han arbetet med att samla och lägga på hög, och sedan lämnar han allt sammans åt den som behagar honom. Även detta är tomhet, ett jagande efter vind. Alltså predikaren säger här, lite dolt men ändå, att det finns två saker i livet. Det finns allt det goda i Guds värld som är kortvarigt. Relationer, saker, mat och dryck, allt som finns runt om oss. Och det är goda saker. Det vi talade om innan, om jag bara, det handlar om ett missbruk av allt det goda Gud har gett oss. Så det finns allt det goda i Guds värld och det är kortvarigt. Och så finns det en sak till. Det finns en gåva som vi aldrig själva kan skaffa oss, men som kommer till oss i allt det kortvariga. Och den gåvan är förmågan att njuta av detta Gud har gett oss utan att gå sönder. Än en gång, det är inte så att allt det kortvariga predikaren har sysselsatt sig med är dåligt. Inte allt i alla fall. Sökandet efter det sköna och vackra till exempel. I de där husen och trädgårdarna eller festen och skratten. Allt detta är ju gåvor från Gud. Han har gett oss en jord att vara på och leva på. Vi är kroppar som tar del av Guds goda värld. Men det är kortvarigt. Och det ger oss heller inte något bestående om vi bara springer dit. Först behöver vi springa till Gud som ger oss i relationen med honom förmågan att ta vara på allt det goda i Guds värld som finns. Alltså den som har lagt sin tillit hos Gud kan njuta av det kortvariga livet under solen. Ta vara på det. Och jag har hört berättelser från människor som har fått allt som de trodde att de ville ha. Allt som de drömde om. Och först då upptäckte de att det här om jag bara aldrig kunde lindra smärtan. Och genom att nå botten så kom lärdomen att först gå till Gud med all längtan. Samtala med Gud om allting. Och sedan så kan de ta vara på det som de en gång kanske missbrukade. De behöver inte lindra smärtan längre. Så kort sagt, för att sammanfatta allt detta nu. Vi kan leva för att söka efter lyckan. Eller så kan vi leva som om livet är en gåva som vi får ta emot. Och jag tror att vi människor får två stora gåvor av Gud här i livet. Först och främst gåvan att vi finns till. Att vi andas, att vi är här. Och sen också förmågan att kunna njuta av allt som ges oss här under solen. På en församlingsdag med Johanneskyrkan. Där solen skiner och det är precis lagom varmt. Möjligheten att ta emot Guds närvaro är endast här och nu. Och slutligen då, innan vi tar en liten paus, för er som undrar, vad finns Jesus i allt det här? Jag kommer prata om det efter pausen, men bara nu som avslutning. Jag tror att det här var vad Jesus många gånger ville säga i sina liknelser. Då han talar om att inte samla skatter på jorden. Då han säger Guds rike är inom er. Så är det som Jesus säger, ni har allt här och nu. Jag har gett er gåvan, livet. Jag har gett er hjälparen, anden. Och det kan bara upplevas i nuet. Så vi ska närma oss Jesus lite till efter pausen. Och vi ska samtala lite då om mer konkret vad det innebär att leva i nuet egentligen. Hur det här har blivit en klyscha och hur vi kan återerövra det till någon sorts praktisk kunskap som hjälper oss att leva som lärjungar i just vår tid. Men jag tror det är dags att ta en liten paus. Vi sätter igång kvart över, va? Eller hur var det? 10 över. 10 minuters paus. Okej. En bensträckare som vi kallar det.